om man inte själv har varit utsatt för någonting så är det ju också ganska lätt att vara omedveten om vad som faktiskt kan vara upplevas som kränkande eller liksom på något sätt stötande att höra eller ta del av. Eller så.
För det är ju jättesvårt om man själv inte är i den utsatta gruppen, så är det ju svårt att föreställa sig vad det här kan innebära.
Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket.
Hej och välkomna till den här podden som ska ge er lyssnare information och inspiration och kunskap om arbetsmiljö. Du kommer att få veta mer om de utmaningar och risker som kan finnas på din arbetsplats, både synliga och osynliga. Och inte minst hur du faktiskt kan jobba med dem. Idag blir det konkreta exempel, konkreta verktyg och råd kring någonting som är så viktigt. För vi gör det både medvetet och omedvetet. Exkluderar människor och ger olika människor olika förutsättningar när vi borde ha samma förutsättningar och samma möjligheter. Välkomna, säger jag till er som lyssnar, och välkommen säger jag också till dig, Karo Kostet, inspektör på Arbetsmiljöverket.
Ja, hejsan Fredrik.
Välkommen än en gång. Tack. Du är ju med här i studion som min sidekick, min programledarkollega.
Yes.
Vad gör du annars på dagarna?
Då är jag mest ute och inspekterar på olika arbetsplatser.
Just det. Idag ska vi prata om ett ämne som... ja. Hur ska jag säga? Det känns som så självklart och enkelt men ändå komplicerat. Rasism i arbetsmiljön. Vad säger du om det?
Ja, det är ju något som inte ska förekomma.
Nej.
Tycker jag. Rent bara så. Mm.
Men det är ju väldigt dubbelbottnat. Dels är det ju en självklarhet att det ska ha samma förutsättningar och lika för alla. Men samtidigt så är det också någon underliggande, kanske omedveten rasism som vi kommer att tala om idag.
Ja, men där handlar det ju om att skaffa sig kunskap om vad det här är och, liksom, och hur man kan förebygga det ute och prata om det ute på arbetsplatser.
Mm. Ser du det som vanligt förekommande när du är ute på inspektioner?
Alltså det händer ju att vi stöter på det, absolut. Mm.
Någon som kan väldigt mycket om det här är dagens första gäst av två. Det är en herre som heter Martin Wolgast. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är forskare och har jobbat väldigt länge med frågor om rasism. Och tillsammans med Sima Wolgast har du också skrivit forskningsrapporten Arbetsrelaterad stress och ohälsa om samband mellan utsatthet och etnisk tillhörighet, hudfärg och religion.
Ja, det stämmer. Mm.
En titel som liksom går runt rapporten ett par varv, så lång är den.
Ja, just det.
Är det här ett ämne som är så komplicerat att det behöver en rapport och det behöver uttryckas på så här långa och ibland komplicerade sätt?
Alltså att fenomenet omfattande, så är det ju definitivt. Och att det är någonting som man verkligen behöver genomlysa. Att det är någonting som präglar det svenska arbetslivet idag och många svenska arbetsplatser. Sen titlar på sådana här rapporter blir ju lätt på myndighetssvenska, och huruvida det behöver vara det är inte upp till mig att avgöra.
Du är här idag för att kunna ge oss andra som kanske inte är forskare eller kanske inte är i den världen en bättre bild av det här.
Mm.
Vad det innebär och vad skulle du säga, om du kort ska bara ge en bild av vad forskningen visar och varför det är så viktigt att prata om det här då?
Ja, absolut. Det vi såg när vi gjorde rapporten var ju tydligt då att vissa grupper definierade utifrån etnisk tillhörighet och religion har en högre risk att utsättas för arbetsrelaterad stress och ohälsa. Och det handlar inte bara om vilket jobb man har eller vilken typ av arbetsuppgifter man utför, utan också om hur man blir bemött. Att man inte har tillgång till samma typ av stöd eller resurser som andra, och också om olika typer av stress som kopplas till diskriminering och rasism. Mm.
Vi ska gå djupare i det här. Innan dess så tänkte jag att vi ska få lite fakta i ämnet.
En forskningsrapport från 2024 visar att det finns en särskild utsatthet för arbetsrelaterad stress och ohälsa på på grund av etnisk tillhörighet, hudfärg och religion. Personer som upplever sig utsatta för negativ särbehandling på arbetsplatsen avstår ofta från att agera. Det kan bero på rädsla för negativa konsekvenser eller på att man inte vill uppfattas som besvärlig eller orsaka obehag för andra. I många fall avstår man också från att agera eftersom man inte tror att det leder till någon förändring. Arbetsplatsdiskriminering är vanligare bland utrikesfödda. Cirka 9% uppger att de har utsatts för diskriminering jämfört med 1% av inrikesfödda.
Ja, Martin, känner du igen det här, den här faktan?
Ja, tyvärr.
Mm. Kan du ge exempel från arbetslivet på hur det här märks då, i vardagen?
Ja, men det är ju ganska brett. Det handlar om allt ifrån att i större utsträckning vara hänvisad till arbeten med lägre löner, sämre villkor och mer osäkra anställningsförhållanden till subtila kommentarer, det vi kallar mikroaggressioner och mer direkt eller uppenbar diskriminering. Och sammantaget så påverkar det här människors arbetstillfredsställelse, arbetsglädje, koncentration och liknande och i förlängningen deras psykiska och fysiska hälsa. Och vi ser också som sagt att då vissa grupper har svårare att få tillgång till stöd, resurser och olika typer av psykologiskt stöd. Och den kombinationen då av ökad utsatthet och sämre tillgång till stöd är ju synnerligen då destruktiv.
Mm. Du nickar bifallande, Karo, när du hör det som Martin säger.
Ja, det gör jag ju. Jag ser ju det utan när jag inspekterar ju att människor far illa på sina arbeten. De har inte tillgång till den informationen de behöver. De har inte tillgång till den skyddsutrustning de behöver. Och att både lever och arbetar i farliga arbetsmiljöer. Mm. Alltså att de till och med bor på jobbet. Så att jag känner ju igen det. Att de har det liksom. De har sämre arbetsvillkor och sämre arbetsmiljö.
Martin, du nämner ett begrepp som är mikroaggressioner. Och i rapporten så tar ni också upp minoritetsstress, assimileringsstress, internaliserad rasism. Ganska svåra begrepp för åtminstone mig och säkert många med mig. Kan du förklara lite mer vad det här betyder?
Mikroaggressioner handlar ju om så att säga, små vardagliga handlingar som kanske inte är avsedda att såra men som ändå får den effekten, i synnerhet när man är utsatt för det gång på gång på gång. Minoritetsstress handlar om den extra stress som det innebär att tillhöra någon typ av utsatt minoritet eller underordnad minoritetsgrupp. Till exempel att alltid behöva tänka på hur man uppfattas och hur andra ska tolka det man gör just nu eller om nästa kränkning kommer imorgon, i eftermiddag eller i övermorgon på något sätt. Assimileringsstress, det är det vi kallar det som uppstår när det finns en press att man ska anpassa sig till majoritetsnormer för att kunna bli accepterad. Och det ser vi ju tydligt i våra undersökningar att på svenska arbetsplatser finns det ofta ett starkt assimileringstryck, alltså att man förväntas att man ska anpassa sig samtidigt som det är väldigt lätt att bli exkluderad om man ser annorlunda ut eller bryter eller något liknande. Och den kombinationen gör att människor på något sätt lätt fastnar nästan i en paradox. Så att assimileringstrycket är starkt men det är jättelätt att bli exkluderad. Internaliserad rasism innebär att man själv tar till sig de negativa föreställningarna som finns om ens egen grupp. Och det ser vi också att växer man upp i ett samhälle där olika typer av negativa föreställningar finns om olika grupper så är det någonting som påverkar en själv även om man så att säga själv tillhör den gruppen. Att man tenderar att så att säga ta till sig de negativa bilderna och föreställningarna.
Det måste vara svårt det här med två parter som där den ena parten då förväntar sig att han eller hon ska bemötas på ett visst sätt. Ibland görs inte men i vissa sammanhang säkert görs det, bemöts på de här oschyssta sätten. Och sen den andra sidan som tänker då att ja, men jag gör väl det jag ska göra. Jag tycker att vi är jämställda, jag tycker att vi är lika och rättvisa här. Mm. Det måste vara jättekomplicerat att de här världarna möts.
Ja, absolut. Och om man inte själv har varit utsatt för någonting så är det ju också ganska lätt att vara omedveten om vad som faktiskt kan vara upplevas som kränkande eller liksom på något sätt stötande att höra eller ta del av. Eller så. Så det finns ju också en omedvetenhet som man behöver göra någonting åt.
Ja. Det känns som att det är någon sorts dubbelbelastning, att det är flera olika aspekter i det här. Mm. Håller du med om det?
Ja, men precis. Va? Det är ju då, man kan både utsättas för mer stress och samtidigt då sakna samma stöd som andra har. Och det handlar ju dels om rent konkreta former av skydd och stöd som Karo var inne på. Men det handlar ju också om vilken relation man har till ledningen. Hur ens relationer ser ut till arbetskamrater och kollegor. Alltså vilket socialt stöd man har. Och där ser vi också att utsatta grupper tenderar att ha sämre relationer till sin egen ledning. Och sämre relationer till kollegor och arbetskamrater.
Kan det också ha att göra med hierarkier? Att man är van vid en viss hierarki? Eller en chef har alltid rätt och sådana saker?
Jag tror det har att göra mycket med hur hierarkierna ser ut på arbetsplatserna. Att de är så att säga färgade i metaforisk betydelse. Va? Att ju högre upp man kommer i hierarkin, desto mer vitt tenderar det att vara. Eller normativt svenskt eller vad vi ska kalla det. Va? Och ju lägre ner man kommer, desto där är det liksom andra grupper som är överrepresenterade. Och jag tror det är det som är det avgörande faktorn.
Det är ju ett samhällsproblem, onekligen. Mm. Jag tänker på mig själv som vit medelålders man, oerhört privilegierad, någonting som jag egentligen aldrig ens har reflekterat eller behövt reflektera över tidigare. Men ju vuxnare och mer medveten man blir, och också i de sammanhang jag har kommit att verka och jobba, så har jag förstått det mer och tydligare. Och det är någon sorts omedveten rasism. Mm. Håller du med? Känner du igen det här?
Ja, men så ser det ju ofta ut. Och jag brukar, när jag är ute och pratar om de här frågorna, så jämför jag ibland med hur det är när man simmar i en ström. Om man simmar medströms så tänker man bara kanske att om man alltid gjort det, så tänker man bara att man är en väldigt bra simmare. Och att gud vad snabb jag är och vad duktig jag är på att simma. Men om man vänder och försöker simma mot strömmen, då tvingas man bli medveten om hur så att säga motståndet ser ut och hur svårt det är. Och att det är någonting som hela tiden bromsar den. Och så fungerar det ofta med sociala privilegier också. Att har man dem så tenderar man att vara omedveten om dem, för det är ingenting man behöver konfrontera i sin vardag. Men har man dem inte, eller om man är utsatt för diskriminering och negativ särbehandling på något sätt, då tvingas man gång på gång konfronteras med att bli misstänkliggjord eller sämre behandlad. Och då blir man också mer medveten om hur strukturerna ser ut.
Ibland talar man om ett begrepp som är symbolisk rasism. Ska vi definiera det också innan vi kan gå vidare? Mm. Symbolisk rasism, vad är det?
Symbolisk rasism är så att säga rasism invävt i språket och de bilder som vi har av olika grupper i samhället, som bygger på att vi gör skillnader mellan svensk och icke-svensk, eller vit, icke-vit, eller vad det nu kan handla om för gruppering. Så. Och att vi då också knyter olika typer av egenskaper eller föreställningar till de här olika grupperna.
Har rasism bara med hudfärg att göra då? Det kommer ju av ordet ras.
Ja, just det. Alltså, det är ju en definitionsfråga såklart, hur man definierar ord. Så. Men så som vi oftast använder det, så är det ju någon typ av så att säga yttre kännetecken kopplat till hår eller hudfärg eller härkomst på något sätt, som vi sen skapar grupper utifrån och tillskriver olika egenskaper, och att man också då behandlas olika, placeras olika i hierarkier och så vidare baserat på de yttre kännetecknen.
Okej, ja, då går vi vidare. Jag tänker, den här forskningen som ni har gjort, varför ska de som lyssnar på det här ta till sig den forskningen, och varför ska arbetsgivare ta till sig det här? Varför är det viktigt för dem?
Mm. Alltså det viktigaste skälet tycker jag handlar om vilket samhälle vi vill leva i. Vill vi leva i ett samhälle där alla människors lika värde är mer än bara vackra ord eller tjusiga formuleringar i policydokument? Eller är vi beredda att fortsätta acceptera att vissa grupper systematiskt behandlas sämre och baserat på hur de ser ut eller vad de tror på? Och den frågan tycker jag att vi alla har en skyldighet att både ställa, besvara och agera utifrån. Men sen är det såklart också så att den här stressen som då utsatta grupper drabbas av, den påverkar ju inte bara individen, utan det får ju också konsekvenser för arbetsplatsen och organisationen i stort. Det kan leda till ökade sjukskrivningar, minskad arbetstillfredsställelse, produktionsbortfall, konflikter på arbetsplatsen. Så om man som arbetsgivare förstår det, så kan man ju på ett bättre sätt agera förebyggande.
Mm. Du då, Karre, från ditt perspektiv, varför ska arbetsgivare ta till sig det här och bli mer medvetna om detta?
Jo, för det är otroligt viktigt, precis som du säger, att på en arbetsplats där man liksom jobbar systematiskt med stöd och inkludering, så har man ju oftast en mycket bättre arbetsmiljö. En arbetsplats ska ju liksom vara många olika individer med många olika bakgrunder. Det är oftast då det blir en liksom bra dynamik på en arbetsplats. Så jag ser ju det att de som jobbar med de här frågorna har ju ofta en mer, alltså där man trivs på jobbet liksom. Mm.
Hur kan en arbetsgivare angripa det här då? Vad kan man göra?
Alltså det kan ju handla om att man kartlägger risker, att man utbildar ledningen och personalen. Att man skapar ett forum där man liksom kan berätta om sina erfarenheter och att man som ledning då faktiskt tar det här på allvar. Det som kommer fram och visar liksom att man bryr sig och man vill att det ska vara en bra och väl fungerande arbetsplats. Och det kan också handla om kunskapshöjande insatser. Att alla på arbetsplatsen får en gemensam förståelse för de utmaningar som vissa grupper kan möta. För det är ju inte alltid man är medveten om det.
Nej. Återigen, det här omedvetna. Mm. Men det här som du är inne på nu, det är ju en jättebra övergång till vår nästa gäst. För det finns ju stöd att få i det här arbetet som arbetsgivare. Vi ska prata om stödmaterialet. Och vi går från forskning till praktik för att prata om mer konkreta lösningar. Det finns ett stödmaterial som arbetsplatser faktiskt kan använda i sitt arbetsmiljöarbete för att motverka rasism. Och främja just det som du är inne på, Karo, med mångfald i arbetslivet. Och då säger jag välkommen till Camilla Wengelin. Välkommen.
Tack, Fredrik.
Mm-mm. Du är projektledare och tillika kommunikatör på Arbetsmiljöverket. Och du har varit med och tagit fram det här materialet. Berätta lite om det. Vad är det här för någonting?
Ja, det är ett stöd till arbetsplatser som vill arbeta med de här frågorna. Inkludering, lika behandling och arbetsmiljö kopplat till etnisk tillhörighet, hudfärg och religion. Då. Och stödmaterialet bygger på forskningen som Martin nu har pratat om. Vi har satt upp det på en speciell webbplats som heter inkludera.av.se. Hela liksom syftet med materialet, det är att det ska vara väldigt konkret och väldigt praktiskt att använda.
Vilka tycker du att det riktar sig till?
Det här riktar sig framförallt till arbetsgivare, olika HR-roller, skyddsombud och även fackligt förtroendevalda. Men materialet är brett så att det går att använda liksom oavsett vart man befinner sig.
Okej, så att det krävs inte att man har någon vidare stor förkunskap egentligen för att man ska kunna ta till sig materialet?
Nej, utan vi har gjort materialet på det viset att man kan använda materialet oavsett vart man befinner sig i liksom, sin egen kunskap.
Ja.
Om man är helt ny eller om man nu har någon förkunskap så kan man liksom använda materialet.
Hur är det upplagt då?
Egentligen så består det utav två delar. Det är ett litet spel som heter 687 dagar på Mars. Sen så har vi det här stödmaterialet då, som ligger på webben med, och då är det konkreta liksom vägledningar, strategier, handlingsplaner, checklister för att kunna arbeta konkret med det då. Och i 687 dagar på Mars, i det spelet, då får du som jordling prova på att arbeta som nyanländ på Mars då. Vad det faktiskt kan innebära att ta ett arbete på en helt främmande plats. Och prova på alla de utmaningar. Mm. Tanken med liksom 687 dagar på Mars, det är att vi ska liksom försöka möjliggöra att byta perspektiv. För det är ju jättesvårt om man själv inte är i den utsatta gruppen, så är det ju svårt att föreställa sig vad det här kan innebära. Då får vi prova på att åka till Mars istället och jobba. Och där har vi sex olika scener som beskriver lite av det som Martin pratade om, minoritetsstress, social exkludering och så vidare. Så då får man liksom spela sig igenom de här scenerna då. Och förhoppningsvis så kanske man får en lite ökad medvetenhet om det här.
Mm. Två delar alltså talar du om. Behöver man gå igenom hela materialet eller kan man ta delar av det eller hur funkar det?
De står var och en helt skärva. Ja. Så att antingen så kan man bara liksom prova på att jobba på Mars. Eller också kan man hoppa direkt in i materialet. Då. Vi brukar säga det att om man som arbetsgivare vill lyfta de här frågorna. Exempelvis användare, ta upp det på ett APT eller vad det är. Så kan man säga att innan APT att man arbetstagarna har liksom spelat sig igenom. För att kunna liksom öppna upp för samtal om de här frågorna.
Och om vi då tittar mer på den andra delen, det här konkreta, vad ska vi kalla det för, konkreta materialet. Vad är det som finns där?
Ja, det var ju lite grann det där som jag pratade om. Att vi har tre ingångar, om man säger. Tre olika. Att bli medveten, då handlar det mera om att liksom förstå varför inkludering är viktigt. Om man inte har så mycket förkunskaper om det då. Och börja jobba, då finns det praktiska verktyg för att jobba direkt, sätta igång med inkluderingsarbetet. Och sen så utveckla arbetet. Det är när man vill liksom få någon systematik i jobbet så att det liksom löper på och finns med i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Då. Sen så finns det också en länk naturligtvis om man nu vill bryta av och testa att jobba på Mars istället ett tag. Och så finns det lite grann information om hur vi har gått tillväga när vi har tagit fram materialet. Och det finns också en del sammanfattning ifrån forskningen som Martin har pratat om. Då.
Mm. Så, om jag förstår rätt så är det ju inte bara information. Det är ju uppenbarligen det, är ju det här spelet. Det är handledning, det är dialogstöd, det är checklistor. Det låter ju jättebra. Var börjar man någonstans då?
Det är ju så att vi brukar säga om det finns lite tid så är det att sätta sig in i börja jobba-delen. Mm. För det är där det liksom finns mest material att arbeta med. Och där finns det också väldigt konkreta tips för att förebygga. Då. Det finns även stöd för att våga lyfta de här frågorna på en arbetsplats. För det kan vara väldigt utmanande många gånger. Och man kan stöta på motstånd. Så då finns det liksom strategier för som man kan läsa in hur man kan bemöta frågorna. Då.
Karo, vad säger du? Hur ser du att det här materialet kan användas då, ute på arbetsplatser?
Alltså jag tänker ju att det kan vara ett jättebra stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Mm. Alltså det kan ju hjälpa arbetsplatser att börja prata om de här frågorna och att identifiera risker som annars kan vara svåra att se. Så att det är någon form av undersökning också kan man säga. Hur är det hos oss? Liksom? Vad har vi för tankar kring det här och att man kan diskutera det?
Och hur gör ni själva då? Använder Arbetsmiljöverket det här materialet när ni är ute och gör inspektioner?
Nej, det är viktigt att säga att det inte innebär några nya krav och att det används inte som ett underlag för vår tillsyn. Det är liksom ett stöd som arbetsgivare kan använda för att inkludera de här frågorna i sitt arbetsmiljöarbete.
Mm. Och det är precis det som Karo säger där, att det här handlar inte om att kontrollera utan det handlar om att ge möjlighet, ett verktyg till att liksom lyfta frågan. Alltså.
Mm. Jag tänker ändå, när vi nu har er här, Martin och Camilla och du också, Karo, så kan man väl vara lite konkret och prata om bemötande i faktiska situationer som skulle kunna uppstå i arbetsmiljöarbetet. Och, om vi utgår från dig, Karo, som har mycket erfarenhet från det, kan inte du beskriva en konkret situation? Och så får du, Martin, utifrån ditt perspektiv som forskare och få förklara och ge förslag på hur man skulle kunna mäta upp de här situationerna som Karo beskriver.
Ja, och jag börjar direkt. En av de situationer vi ibland möter hos arbetsgivare med utländsk bakgrund är ju att de ibland känner sig utsatta, att vi går till dem och att vi bara går till dem och att de blir särskilt granskade.
det kan man ju verkligen tänka sig. Och för min del kan man ju, det kan ju bero på många olika saker såklart. Det är svårt att säga vad det beror på i varje enskilt fall. Men överlag så kan man ju mycket väl tänka sig att det beror på att det bottnar i tidigare erfarenheter. Av att i större utsträckning har blivit ifrågasatt, misstänkliggjord eller kontrollerad. Vilket då kan förstärka någon sorts känsla av utsatthet. Även om ni kommer med så att säga, godartade meningar. Så det är inte bara själva inspektionen i sig utan också kanske vad den representerar för individen utifrån vilka andra erfarenheter man bär med sig från tidigare i livet.
Men hur kan man då bemöta det? Då är det lätt att säga att det ligger just dem. Mm. Det är de som har de erfarenheterna. Här gör vi inte så, va?
Nej, just det.
Men hur ska man kunna bemöta det här på ett bra sätt?
Det handlar ju om att vara tydlig och transparent, att förklara varför man är där, hur urvalet har gått till och att det handlar om arbetsmiljö, inte om personen eller bakgrunden. Och samtidigt såklart inte bara för konfrontativ utan att visa respekt för att upplevelsen kan vara verklig och stressande för den som känner så.
Märker ni att folk köper det här? Att de förstår och lyssnar till det?
Ja, jo, det skulle jag tycka att de gör för vi förklarar ju liksom varför vi är där. Vad anledningen är, och vi har ju ett väldigt bra ingångsvärde i att ingen ska bli skadad, sjuk eller dö av sitt arbete. Det tar ju i hjärtat på många så att de förstår ju att vi är där för deras skull. För att de ska få en bättre arbetsmiljö. Så ofta så förändras ju stämningen ganska snabbt när vi kommer dit och så blir det välkomnande liksom och så går vi runt. Det brukar i princip alltid lösa sig. Mm. Och vi går ju in väldigt objektivt när vi gör våra inspektioner. Så att,
Ett annat exempel då, vi återkommer ju ofta till byggbranschen därför den är utsatt och i mångt och mycket överrepresenterad när det handlar om arbetsplatsolyckor och till och med dödsfall. Om du ska utgå från det då, vilken situation kan uppstå där?
Ja, alltså vi vet ju att här är många utländska arbetstagare i Sverige och jobbar just inom byggverksamhet. Och det som vi ibland kan stöta på är ju att vi är hos en arbetsgivare med då, om man ska säga, svensk bakgrund. De ifrågasätter, varför går ni till oss och inte till de utländska företagen? Och menar på att det kanske är värre där.
Okay.
Och då är det ju samma där, vi får ju förklara att det ser ju inte bra ut hos dig heller. Vi är ju här för att du inte ska skada dig eller bli sjuk. Det är därför vi är här, inte av någon annan anledning.
Men där tänker jag att det är samma sak i grund och botten. Va? Alltså att det är, jag tror att i den konkreta situationen så har man inte så mycket att vinna på att gå in i den diskussionen om någon sorts jämförelse mellan grupper. Utan att det handlar om att hålla fokuset på vad som är ert uppdrag. Och samtidigt då visa att det här är hur föreställningar om vi och dem kan ta sig uttryck i arbetslivet. Så det exemplifieras ju av det här, alltså att vi lätt tänker så, någon sorts uppdelning av vi och dem. Men i bemötandet av arbetsgivaren så tänker jag att precis som du säger, bara att hålla fokus på uppdraget på ett sakligt och neutralt sätt.
Precis, det är ju riskerna det handlar om, inte vem vi besöker.
Något tips på hur skulle du svara, Martin? Vad skulle du sagt till
det? Ja. Nej, men det handlar ju om att vara saklig, tror jag. Alltså, det är svårt där att ta diskussionen om symbolisk rasism som vi pratade om innan, ja, till exempel. Va? Utan man får ju bara säga att den här tillsynen bygger inte på nationalitet utan på andra urvalsfaktorer och markera att alla arbetsgivare har samma ansvar för arbetsmiljö och det är det vi är här för att kolla. Liksom.
Precis. Nej, men det är helt korrekt.
Karo, du har även nämnt att arbetsgivare kan visa upp policydokument där det står att de har nolltolerans mot rasism.
Ja, det är ganska vanligt att det står i arbetsmiljöpolicer när vi är ute och inspekterar och granskar dem eller läser dem så att säga.
Men det här är inget som ni egentligen följer upp?
Nej,
i tillsynen?
Nej, inte specifikt, men vi kan ju använda det som att det blir en ingång till samtal och där vi kan ställa vidare frågor, hur jobbar ni med detta i praktiken? Mm. Det som står i arbetsmiljöpolicyn.
Just det. Och då tänker jag, stödmaterialet måste ju vara jättebra då att kunna hänvisa till och rikta till. Eller vad säger du, Camilla?
Absolut, jag står här och nickar bara. Nej, men det är ju en otroligt värdefullt om inspektörerna kan få med sig det här ut. Att kunna visa på att det här materialet finns och här finns det faktiskt stöd att få så.
Mm. Jag tänker också, kanske fördomsfullt eller nej, det är nog fakta att det kan ju också vara språkliga hinder och barriärer. Att dels att man inte behärskar språket till fullo och dels att kanske inte allt material, information finns på ens modersmål.
Nej, och där vill jag, detta vill jag verkligen, för detta ser jag ganska ofta när jag är ute och inspekterar att arbetsmiljöplaner finns inte på de språk som talas på byggarbetsplatsen. De finns på svenska och det kan ju inte alla ta till sig. Det kan också vara att man inte har första hjälpen-anslag på alla språk som talas, vilket innebär att händer det en olycka. Så de som inte pratar svenska, de kan ju inte läsa ett sånt dokument. Det kan vara andra viktiga instruktioner och rutiner för särskilt farliga arbeten som inte heller finns översatta på språk som de anställda eller arbetstagarna förstår. Vilket kan göra att de utsätts för onödiga risker och kanske tar onödiga risker också. Så där brukar vi inspektörer ställa krav på att det ska vara översatt. Det ska finnas på de språk som talas på arbetsplatsen. Detta är vanligt när vi kommer ut, att det saknas på flera olika språk eller på de språk som talas.
Vad innebär det från ditt perspektiv, Martin? Det är att man inte kan tillgodogöra sig information.
Ja, men det är ju såklart blir ju ett tydlig, någon sorts tydlig exkluderande mekanism, förutom att det också såklart är en konkret risk vid farliga moment eller om någonting händer. Va? Så det är en jätteviktig del av att känna sig inkluderad på arbetsplatsen, att alla har tillgång till den information som behövs och har samma förutsättningar att ta del av och vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet och det som händer på arbetsplatsen.
Vi är ju på väg att avrunda programmet snart, men då tänkte jag också komma med ett exempel som ni kan bemöta. Och det är ju från mitt perspektiv, som, återigen som vit medelålders man som har uppväxt med föräldrar födda på 30- och 40-talet med allt vad det innebär. Och en bild av att saker och ting är väldigt bra och rättvist och vi bor i Sverige. Och ja, det skiljer lite grann i lönerna mellan damer och herrar möjligtvis. Men det här att vi aldrig behöver ta ställning eller uppleva det här. Hur, Camilla, hur ska vi kunna väckas? Hur ska vi kunna förstå? Hur ska vi kunna ta det andra perspektivet? Vi har ju haft, det är så bra som det är allt.
Där ligger ju jättemycket att man själv återgår till sitt eget inre och försöker fundera. Hur kan jag bidra till det här? Ja, ett, det är ju faktiskt att försöka sätta sig in i, att lyssna på och att någonstans låta processen starta i sig själv för att höja min egen medvetenhet. Men det är ju svårt när vi inte har det perspektivet. För vi föds ju med det vi har på något sätt. Så.
Ja.
Ja. Men bara det att sätta sig in i det försöka förstå på något sätt. Så.
Mm. Mm. För att jag nämner mina föräldrar, men det syftar ju att det är den samhällsstruktur som vi är uppväxta i. Vi är uppväxta med folk som var födda då och uppfostrade och i de normer och det som var samhällsstrukturen då också. Man talar väl om strukturell rasism också, Martin?
Jo, absolut. Och med det menar man ju att rasism inte bara handlar om avsiktliga avsikter hos individer, att man tycker illa om vissa grupper och vill bete sig allmänt taskigt mot dem, utan att rasismen är något mycket mer genomgripande än så, alltså att den präglar de hierarkier som finns i samhället som vi har pratat om, att vi präglar vilka som är överrepresenterade på ledningsnivå och vilka som är underrepresenterade på ledningsnivå, bostadssegregation, skola, allt, hela systemet på något sätt, va, präglas av att det finns en åtskillnad mellan grupper baserat på etnisk tillhörighet och att det finns en tydlig hierarki där.
Jag har ju jobbat som programledare och moderator i 30 års tid. Jag tänker ibland på den utvecklingen som jag har varit med om. De skämt som jag drog då, eller de anekdoter jag kunde dra då, det är ju långt ifrån politiskt korrekt eller rätt och riktigt eller schysst och fair. Mm. Det jag sa och gjorde då jämfört med idag, jag misstänker att alla inte har kunnat följa i samma. De har inte stått på en scen, de har inte tvingats att bli ifrågasatta, de har inte tvingats att kommunicera med många människor med det ansvar som det också innebär. Om jag fick upp en person på scen tidigare med ett annorlunda namn, nog fasen kommenterade jag det. Och vilket fint namn du har. Vad betyder det? Mm. Och det kan ju till en första anblick bara visa att jag visar ett engagemang och förståelse. Och jag visar uppskattning för ett namn. Men samtidigt om den personen får höra det varje dag. Att de har ett annat namn. Vad säger det? Vad händer då? Eller att jag frågar om en person kommer upp på scen. Ja, var kommer du ifrån? Mm. Och så svarar hon eller han Karlstad. Och så tänker jag, ja det är fasen. Det är ju klart att du är från Karlstad. Det jag menar är du inte från Kurdistan? Eller kommer du inte från Chile? Eller är du inte från något afrikanskt land? För du har så fin hudfärg. Mm. Men att det betyder någonting, tänker jag, för de här människorna.
Ja, men det första, alltså, den första delen av rasismen handlar ju om att göra en åtskillnad. Och det är ju det som egentligen händer där, va? Du kan inte vara från Sverige om du ser ut som du gör. Underförstått, du kan inte vara en äkta svensk om du har väldigt mörkt hår eller mörk hud eller vad det nu kan vara. Mm. Och att konfronteras med det, liksom, även om den som säger det den stunden bara inte har någon sorts avsikt att såra eller sådär, va? Så, men om man möter det gång på gång på gång så blir det ju hela tiden en upplevelse av att det blir definierad som någon som inte riktigt hör hemma och som liksom inte är en del av ett större vi riktigt. Mm.
Nej, men, och det är lite grann det som jag också tänker på, att göra det här medvetet för en själv. För ju mer du vet om det så kan man ju också, eller bör man, ta sitt eget ansvar också. Och att kunna säga ifrån när det inträffar sådana här samtal eller vad det nu än är för någonting. Men då måste man ju liksom ge sig själv möjligheten och chansen att verkligen försöka förstå det här. Att det börjar med en själv helt enkelt. Så. Mm.
Sen skulle jag bara vilja säga också att den här upplevelsen av att det här är någonting som har gått så att säga i en tydlig linjär utveckling över tid. Mm. I våran forskning så är det ju många som upplever att det har hänt någonting de senaste åren där det har plötsligt blivit mer socialt acceptabelt igen på arbetsplatser att faktiskt yttra sig rasistiskt eller kränkande eller prata på ett sätt som inte var okej för 7, 8, 9, 10 år sedan. Så.
Oj, vad fasen beror det på då?
Ja, jag tänker om man ser hur samhällsdebatten ser ut, alltså hur mycket mer så att säga, framträdande det har blivit att knyta många typer av sociala problem på ett explicit sätt till människor som har invandrat till Sverige och som inte är normativt svenska. Och jag tänker att det är den typen av politiska signaler som också sprider sig till våra arbetsplatser och skolor och bostadsområden.
Det är så enkelt att säga att jag menar inget illa, jag bara skojar. Mm. Eller nej, det där det får de sköta. Mm. Men då är vi tillbaka på det du säger, Camilla, att faktiskt ta ansvaret. Att faktiskt höja blicken och se vad är jag, vad betyder det här?
Nej, men och lite grann för att knyta an till liksom rådande samhällsklimat. Det är ju otroligt värdefullt tycker jag att en myndighet som Arbetsmiljöverket faktiskt ställer sig bakom det här nu. Att man liksom frontar de här värderingsdrivna frågorna som man faktiskt kan få liksom på tafsen för om man gör. På grund, och det är ju mycket beroende på hur det ser ut i det övriga samhället. Då. Så att det känns jättefint faktiskt att vi får stå här nu och göra den här podden om det här ämnet som är så oerhört liksom viktigt att lyfta.
Ja, hörni, vi måste avrunda. Jag tänkte att vi kan väl bara gå någon sorts sammanfattningsrunda eller summeringsrunda, eller om det är någonting ni känner att det här vill jag belysa eller vi har inte tagit upp eller det här vill jag förtydliga. Vem vill börja?
Jag kan börja då. Alltså, jag vill verkligen betona då att det här inte bara är, det handlar inte bara om att leva upp till eller bara, men det handlar inte bara om att leva upp till ord på i en policy eller något liknande, utan det här är konkreta frågor som verkligen kan drabba individer på ett allvarligt sätt. Den utsatthet som vi har kunnat se i forskningen visar att jobbet påverkar hälsan med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, diabetes och i förlängningen också en för tidig död. Så det här visar ju då varför inkludering och trygghet inte bara handlar om värderingar utan också om människors liv och hälsa, och att det här är väldigt viktiga frågor att arbeta med. Och också hur betydelsefullt det är att ledningen är aktiv och drivande i de här frågorna. Att man inte delegerar det till någon som själv tillhör en viss grupp och så säger man att du kan väl jobba lite med det eller något liknande. Va? Utan att det är ledningen som måste visa att det här är viktigt, det här ska vi jobba med och det här är inte liksom frivilligt utan det här ska alla vara aktiva i.
Mm. Och det brukar jag alltid säga att det kommer alltid uppifrån och ner. Och att det är jätteviktigt att de som är högst upp i organisationen tar det på allvar och jobbar med de här frågorna. Och det är ju inte bara den sociala organisatoriska arbetsmiljön som du pratar om Martin, utan det är ju även den fysiska, med de fysiska risker som finns i arbetsmiljön som man liksom inte har koll på för att man har inte fått informationen. Det är ju också ett sätt att diskriminera vissa arbetstagare, att de inte ens vet om vilka risker som finns och hur de ska agera för att inte skada sig. Man måste liksom jobba på många plan med det här. Och framförallt det är både undersöka, riskbedöma, inkludera. Det kan, alltså vi pratar ju tillgänglighet, det är ju ett annat perspektiv. Vi pratar jämställdhet, det är ett perspektiv och vi pratar detta. Alltså allt det här måste ju liksom finnas med för att man ska få en sund och bra alltså arbetsmiljö och arbetsplats, tänker jag. Och då kan man behöva jobba på olika sätt. Men det gäller ju att man tar reda på hur ligger det till hos oss. Och att man alltså tar det på allvar och faktiskt pratar om de här frågorna och lyfter upp dem. Riskbedömer och gör handlingsplaner. Och ja,
följer upp den.
Följer upp den, exakt. Mm.
Camilla? Mm.
Precis som Karo sa det där, att det börjar med ledningen. Och det är ju också, självklart så är det ju oerhört viktigt att individen får det stöd, att liksom det är ju det som är det centrala. Men sen så går det ju faktiskt att påvisa positiva effekter på organisationen och på produktivitet och på engagemang om man jobbar med de här inkluderingsfrågorna. Det är så här att om alla i ett rum tänker likadant händer inte mycket, men helt plötsligt när vi liksom för in lite olika perspektiv, det är då det liksom börjar snurra lite grann. Idéer kommer, lösningar liksom hittas på och så. Så att inkludering gör skillnad för hela organisationen. Och att det också kan visa sig på produktiviteten och effektiviteten. Och så finns det ju ett stöd. Inkludera.av.se.
Mm. Toppen. Tack så mycket Camilla för att du kom hit och delade med dig av din kunskap och det här. Och Carlo som vanligt, tack så mycket. Och Martin, vilken viktig forskning ni har gjort. Och en avhandling, eller vad kallar vi den för? Rapport.
En rapport, ja.
Ja, en rapport. Mm. Tack för det, för att du var här och delade med dig av den kunskapen. Jätteviktigt. Ja, hörni, det här programmet är slut. Flera andra Hallå Arbetsmiljö finns ju på Arbetsmiljöverkets webbplats. Det är www.av.se, så lyssna gärna. För det här är viktiga frågor och det är ju så att ingen ska vare sig behöva bli sjuk, skadas eller i värsta fall dö av sitt arbete. Vi hörs och ses. Tack och hej.
Hallå Arbetsmiljö, en poddserie från Arbetsmiljöverket. Programledare Fredrik Berling. Om du vill veta mer om Arbetsmiljöverket, besök www.av.se.